Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Det här avsnittet sponsras av Fitness Collection och Semper. Läs mer på sempersnacks.se.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag har faktiskt tappat räkningen på vad vi är uppe i för avsnitt nu, men vi har i alla fall hållit på ett tag. Och jag är Jessica Almenäs, glad idrottsamatör, kanske lite mer än amatör om man ska vara helt ärlig. Och på andra sidan så har vi Lovisa Sandström som är ingen amatör utan i allra högsta grad proffs på det här med sport.
Men det är väl ett gott betyg att du har tappat räkningen?
Ja, men det måste det väl vara, antar jag. Eller ett dåligt betyg, jag vet inte.
Ja, men det är i alla fall en etablerad vana, får vi säga.
Ja, det får man säga. Men det är ju lika roligt varje gång. Förra veckan så var jag inte med, då var ju min kollega Maria Forsblom med och snackade istället. För ni har ju haft en liten serie här under våren.
Ja, Maria är ju nybliven mamma, så vi har pratat jättemycket om föräldraskap och träning under uppväxten och träning under och efter graviditet. Och sen så var det ett ganska så känsligt samtal. Jag har inte hunnit lyssna på det i poddappen än, men jag kan ju säga att jag kan avslöja att jag faktiskt för första gången i Träningspoddens historia började gråta.
Oj!
Det har varit väldigt emotionellt där på slutet. Så vill man höra mig gråta, då får man lyssna på Träningspodden i avsnittet Maria Forsblom.
Gud vad fint, det måste jag faktiskt också gå in och lyssna på. Maria är ju superhärlig.
Jättefin människa och väldigt inspirerande. Jag är aldrig så glad som när jag har varit med Maria.
Nej, men hon är ju alltid glad. Alltså, ibland kan jag nästan bli provocerad av människor som alltid är glada.
Ja, men det, jag tror att det är någonting som är, det är en form av kultur.
Vad då menar du?
Alltså, jag tror att de här människorna som alltid är glada, det känns som att det är någonting som man har anammat. Och sen har man liksom förankrat en känsla, en grundkänsla i magen, alltid är glad. Men det är konstigt, men man kan träffa henne 5:30 på morgonen och hon är sprudlande. Jag, du vet, jag kan knappt öppna munnen för att jag är så trött.
Nej, men jag vet, och det måste ju vara superskönt att vara Maria, känner jag. Om det nu inte är så att det blir som en... Du vet, ibland, för där kan jag känna att jag själv har varit att man känner någon slags press utifrån att man alltid ska vara på ett visst sätt. Nu pratar jag inte om att Maria är sån, det tror jag inte, för hon känns väldigt genuin. Men att jag kände själv en period så här att alla förväntade sig att man alltid skulle vara glad och social och trevlig. Och man fick jättemycket kommentarer om det. Gud, du är ju alltid så himla glad. Och socialt geni och gud, allt, hon är alltid så himla trevlig den där tjejen. Och då blir det ju nästan att när man känner så här, jag är inte så himla glad idag.
Men är inte det, det som är högstadiet, när man gick i skolan, då kändes det att man hade en roll att fylla, och så var man tvungen att fylla den rollen alla dagar i veckan.
Ja, men lite så, och det där är ju sånt som kan leva kvar in i vuxenlivet, men nu har jag i alla fall släppt det, så att nu är, händer ju väldigt ofta att jag är ilsken och sur, irriterad. Men de känslorna måste ju komma ut också på något sätt.
Men det är väl lite grann samma sak som när folk frågar mig om är du ledsen för något? Eller har det hänt någonting? Eller är du sjuk? Och jag frågar, vadå? Vad menar du? Nej, men du ser så hängig ut. Ja, nej, det är för att jag inte har smink på mig.
Ja, eller hur?
jag bara, nej, så här ser jag ut när jag inte har smink. Då ser jag ganska trött ut.
Där ser man vad smink kan göra.
Nej, men på riktigt, att man ser sjuk ut, det är ju lite hemskt egentligen.
Ja, alltså då har vi verkligen anpassat oss till att ett sminkat face någonstans är normen.
Ja, och jag tror att då får jag liksom vilja ta i åt andra hållet. Så då är det så här, protestvägrar jag att sminka mig fast visa att så här ser jag ut. Och hade jag varit kille var det ingen som hade sagt till mig att jag såg trött ut. Lite glåmig runt ögonen. Ja, så här ser man ut utan textstift.
Eller hur? Vad roligt. Vad heter det? Jo, jag skulle berätta för dig. Jag läste en grej själv, om mig själv i Expressen idag.
Det är inte jag som har tipsat.
Nej, det här är jag faktiskt. Det var jag själv som hade sett till att det hamnade där. Alltså, jag har ju inte ringt till Expressen och tipsat dem. Men de läser på mina sociala medier, vet du. Och jag skrev en grej på Twitter. Det är ju faktiskt flera dagar sedan. Så jag gissar att Expressen har någon slags nyhetstorka.
Men håller du fortfarande på med Twitter? Det känns som att Twitter är på väg ut.
Nej, Twitter är jättekul.
Ja, okej.
Okay. Ja, Twitter är ju... Jag är inte så aktiv som jag var förut. Förut så twittrade jag extremt mycket. Men jag twittrar inte så mycket nu. Men det är fortfarande kul, för det är lite mer substans i Twitter än vad det är i Instagram. Även om jag kanske kan tycka att twittrarna har blivit lite sura och bittra på sistone. Ja, men det är lite tråkigt. Man behöver ju inte alltid ha åsikter som är sura eller elaka eller du vet, sådär. Man behöver inte klaga hela tiden. Men i alla fall, jag hade skrivit en grej på Twitter för några dagar sedan. Jag blev så himla sur när folk blir...
det är inte twittrarna generellt som är sura, det är Jessica som twittrar sur.
Nej, nu snackar jag emot mig själv. Jag säger så här, det är så dåligt att man alltid ska twittra och klaga och vara sur. Men jag blev sur över att stackars Thomas Wassberg fick ta emot massa påhopp för att han fortfarande var kvar i Let's Dance.
Ja, de tyckte att han var för dålig för att gå så långt i tävlingen.
Ja, och så får han massa hat då på nätet och sociala medier och så här. Åh, jävla Wassberg, fan kan han vara kvar? Men det är väl inte Thomas fel att han är kvar? Och de var jävla TV4, ska aldrig mer kolla på Let's Dance om inte den där Thomas Wassberg åker ut nu. Men det är väl inte TV4s fel att han är kvar? Det är ju svenska folket som vill ha honom kvar. De har ju röstat på honom så att han fortfarande är kvar i tävlingen. Det är ju väldigt taskigt tycker jag att hoppa på. TV4 kan nog ta det, men en ensam person som Thomas Wassberg, det är väl inte så kul att läsa i tidningen varje vecka att folk hatar honom för att han är kvar i en tävling där han inte liksom själv kan påverka på något sätt.
Och vad var Expressens vinkel på det här, att Jessica rasar mot hatet?
Nej, men jag skrev ju någonting så här att folk som klagar på TV4 eller Thomas Wassberg för att han var kvar så länge i Let's Dance, de har ju inte fattat någonting. Det kanske är din granne som röstar som du ska vara sur på, skrev jag.
Ja. Det är väl som Sverigedemokraterna när det är val.
Ja, men eller hur? Det är ju lite så. Man kan ju inte liksom, man får ju någonstans inse varför hamnar de där? Varför får de så mycket röster? Jo, för att det är folk som röstar faktiskt. Och det är folk som finns i både ditt och mitt Facebook-flöde förmodligen som sitter och röstar på Sverigedemokraterna. Det är ju de människorna man måste försöka hitta på något sätt. Men i alla fall, då hade Expressen gjort en rubrik där det stod så här: Jessica ryter till efter kritiken mot TV4 och Wassberg. Då fick jag ett sms från din kompis Åsa som skrev så här: Expressen har uppenbarligen aldrig hört dig ryta.
Lejonmamman Jessica som försvarar alla sina små bebisar.
Nej, men jag kan ju tända till ganska hårt, men det där var ju inte när jag tänder till.
Twitter-citat.
Ja, det var men lite spännande.
Jag följer en norsk träningsprofil. Hon är supercool. Hon heter Funky Gine. Och hon bor i Norge. Jag tror att hon kommer från Marocko, eller hon kommer från något land. Hon är så, alltså hon är så snygg. Hon är mitt kvinnliga frikort. Hon är en makalös kropp och sjukt stark. Svinduktig tjej, Funky Gine. Och hon var med i ett tv-program nu ganska nyligen som heter Norges tuffaste, typ, eller Norges tuffaste. Det är sån här, lite så här Camp Molloy inspirerat, om du kommer ihåg det programmet. Det var ju ganska länge sedan det gick. Lite så här äventyrsmoment, typ Mästarnas mästare, fast ja, det var, ja, så. Men det är ganska kul program. Jag är så svårt för norska, så att jag tittar bara på utan ljud. Jag vill titta på alla de här vältränade kropparna. Det var ett jättespännande program. Men då åkte hon ut i en tävling. De skulle hänga i en stång ovanför typ något vattendrag. Och sen så plötsligt så släpper hon taget. Hon har inte hängt alls länge. Hon skulle säkert kunna hänga en timme ifall hon var tvungen. Och sen så ber då producenterna henne att berätta om känslorna, hur det kändes när hon hade råkat tappa taget då runt stången. Och sen när allting sänds så är det kanske 25 minuter som är inklippt där hon pratar om sina känslor kring att hon hade ramlat ner. För det är vad de har bett henne prata om. Och då rasade folk och skrev jätteelaka kommentarer som handlade om att hon var narcissist. Och att de på något sätt hade missuppfattat det här med att det är ju producenterna och klipparna, det är de som vinklar allting när de klipper ihop det. Det är ju inte så att Funky Gine har bestämt att nu ska jag sitta och prata 25 minuter i norsk riks-tv om hur det känns att förlora. Det är ju produktionen.
Jag blir tokig när folk inte vet var de ska rikta sin kritik. När man liksom slår på fel person eller åt fel håll. Jag kan bli galen på det. Det är som jag vill bara ta tag i folks öron och så ruska om dem lite så här: men herregud, fattar du ingenting?
Ja, men det blir så ledsamt och det är så sorgligt. Och Funky Gine, hon är en fantastisk människa. Och hon kan säga att ja, det är klart att jag kan vara narcissist. Jag hade varit ganska god och hög självkänsla och bryr mig ganska lite om vad människor tycker. Och hon höll ju med om en del av de sakerna där de var elaka mot hennes person. Men det här med att lägga ut hur en tv-produktion sänds typ ett halvår senare och säga att, att hon... Kan du sluta älta, säger de. Ja, men hallå. Alltså, i stundens hetta när hon blir intervjuad, det är väl klart som fasen att hon ska älta.
Ja, och det är väl lite grann samma med Wassberg. Varför ska han behöva stå till svars för att han fortfarande är med i en tävling där folk har röstat fram honom? Alltså, jag blir så förbannad på sånt här. Det irriterar mig nog fruktansvärt.
Och det är som att det är en negativ kraft som lockas fram. Istället för att tänka då på hur duktiga de här är som är kvar. Det är som att människor måste få ett litet utflöde. De måste pysa ut lite så här grönt gift i ena änden för att det ska kunna vara positivt i andra änden.
Men jag fastnade på en grej som du sa nu när du berättade om det här. När du sa så här: hon är mitt kvinnliga frikort. Om du då säger till mig så här: håller du fortfarande på med Twitter? Är inte det helt ute? Är inte frikort helt ute?
Nu vet du vad, då pluppar upp i diskussionen här när jag får höra. Det var min PT-kund Titti Schultz, hon som jobbar på Energy. Hennes man kom i vintras och frågade om han fick hänga i Hammarbybacken en hel dag därför att hans frikort skulle vara där. Och då är det hon skidåkaren, nu kommer jag inte ihåg det, hon som Tiger Woods
Jag har Lindsey Vonn.
Lindsey Vonn. Och Erik såg framför sig här hur han skulle kunna åka världen runt och bara stå och hänga på världscuptävlingar och vara tillsammans med Lindsey Vonn. Han har alltså inte gett upp hoppet om att kanske få sig lite kärlek av henne. Och då pratar vi ändå om så här, ja, 40-åringar. Nej, jag tror på frikort.
Men vänta nu, har du och din man då alltså sagt så här, det här är mina frikort? För frikort innebär ju att om man får chansen, då får man ligga och man ska inte få skit för det.
Ja, men det finns ju en ganska så komplex vinkel i det här, och det är ju att jag och Hans har samma frikort.
Va?
Ja, det är ju funky gene. Alltså, det här är den optimala kvinnan.
Ja, men då har ni ju löst det. Det är bara en trekant.
Ja, problemet är bara att hon vet ju inte om det här.
Det... Okej, ni måste övertala henne först.
Vi måste över den norska gränsen.
Hmm.
Men det ökar ju oddsen för att någonting ska ske, jämfört med om den ena har, låt säga, Brad Pitt. Och ja. Vem har mannen? Ja, men hon får väl ha då Scarlett Johansson. Det känns lite mer osannolikt på en fyrkant däremellan.
Men det sjuka med frikort, man hör ju ibland, pratar ju folk om det här. Men man ska ju välja någon som... Alltså chansen att man ska få till det med den här personen, den ska ju vara mikroskopisk. För att egentligen så är det ju, de flesta vill ju inte att den man är kär i eller är ihop med ska ligga med någon annan.
Om jag fick under pistolhot ligga med någon annan, vem skulle då vara?
Ja, nej, men alltså, men det sjuka är att en del när de har frikort, de kan ju ha typ så här, den snygga tjejen i kassan på ICA.
Ja, den är lite smutsig.
Den är inte bra.
Det ska ju vara lite ouppnåeligt. Det ska ju vara extremt exakt. Låga odds.
Det sjuka är att...
Nej, höga odds blir det.
Jag har inga frikort. Jag skulle inte vilja ligga med någon annan person än min kille i hela världen.
Jag tänkte säga att du får ju ligga med vem som helst. Så du behöver inte ha någon frikort.
Nej, men alltså jag har ju den bästa killen som finns på jordklotet. Så jag behöver inte ha någon frikort. Det går ju inte att hitta någon bättre.
Nu är du motsvarigheten till Maria Forsblom. När Maria Forsblom ligger i glädjefacket och är sådär så att man bara, så där glad skulle jag alltid vilja bli. Tänk då om man hade, alltså att man aldrig skulle vilja, eller att man aldrig behöver ett frikort. Det är ju nästan lite provocerande.
Ja, kanske. Men det är som att det blir en aha-upplevelse för mig varenda dag, hur bra den här killen är.
Och det är ju alltså, fantastiskt.
Det är helt sjukt. Varje dag jag tänker så här, det här är så konstigt. Hur har jag kunnat ta sån här tur?
Ja, men jag tror jag vet. Det finns också något komplext i det här. Jag tror att du har varit hans frikort tidigare. Ja! Perfect match!
Nej, det tror jag inte. Men han blir väldigt trött på mig när jag så här lägger ut bilder i hans matchsträck. Då får jag ju höra att nu... Är du på gränsen till pinsam?
Ja, den bilden, la du ut den på din officiella Instagram-konto?
Nej, på mitt privata.
Oj. Ja, det kan vi sätta våra träningspodden. Liksom. Det finns en hemlig Instagram där det händer lite grejer bakom kulisserna. Det är väldigt mycket puss och gullig gull.
Ja, men alltså där känner jag att där kan man ju vara helt transparent. Och det är ju härligt på något sätt. För det kan man ju inte riktigt vara på sin offentliga Instagram. Även om jag är hyfsat transparent där också. Men på min privata, där pyser det liksom ut alla möjliga sorters känslor. Ibland är jag jättearg och oftast är jag jättekär och lite sådär.
Men det där är ganska så intressant. För jag har ganska många internetkompisar. Som Molgans. Det är ju riktiga människor. Fast vi behöver inte hänga fysiskt utan vi hänger på nätet. Ja. Och de kan faktiskt på riktigt... har som problem att de vågar inte lägga upp alla träningsbilder som de skulle vilja på sin Instagram. Därför att de har andra kompisar, riktiga kompisar eller kollegor eller kanske barnens kompisars föräldrar som följer dem. Och att de vill inte ha för mycket träning på deras Instagramkonton. Så att de ska, jag vill inte att de ska tro att jag tror att jag är någonting eller att jag tränar för mycket eller sådär. Och det är ganska intressant när man censurerar sig själv, även om de har typ 19 följare. Så vill man inte lägga upp en viss typ av bilder eller för ofta lägga upp träningsbilder. Jag har ju nu den extremt jämna och behagliga siffran 44 400 följare. Och jag har ju liksom kommit in i ett flow nu, så jag måste hela tiden ha ett så här visst återkommande, alltså... När det gäller träningsbilder så måste du komma i ett förbestämt flow. Träning, mat, socialt, barn, kärlek. Va? Ja, alltså lägger jag upp bara träningsbilder, det tycker inte folk om. Lägger jag upp bara massa barnbilder, det gillar de inte heller. Bara kärleksbilder, nanana. Så det måste vara liksom som en våg som kommer. Så att nu har jag hittat ett bra flow när jag vet vad folk gillar. Men jag skulle nog behöva ett privat Instagram där jag inte behöver... vad ska man säga, att vara taktisk på det sättet. Mitt Instagram är egentligen inte till för att tillfredsställa andra, fast jag är ändå mån om att de ska tycka om det.
Nej, men precis vad jag tänkte säga till dig. Du har ju inte Instagram för att tillfredsställa någon annan och lägga upp vad de vill se. Det är ju där många liksom går fel i sociala medier-djungeln. Mm. Någonstans så har man ju, i alla fall jag har ju mitt Instagram-konto för mig själv. Det här vill jag visa upp. Och vill jag visa upp bilder där jag står på händer varje dag, 10 dagar i rad, ja men då gör jag det. Och om det är folk som avföljer mig då, ja men då får väl de göra det då. Man kan ju liksom inte, som följare kan man ju inte komma och säga så här: jag vill inte att du lägger upp sånt där, jag vill att du lägger upp sånt här, jaha.
Och det är ju det folk gör.
Alltså, men det är ju så sjukt, okej, okay, passar inte så avfölj på riktigt. För att det är ju heller ingen tjänst som de köper eller så här. Man följer ju för att man är intresserad av att se vad någon gör eller att man stör sig på någon. Man följer vissa sådana också.
Ja. Eller några till exempel skämskontorna som vi pratade om tidigare om i träningspodden.
Ja, men precis. Och så följer man ju så här, jag följer en hel del så här nördkonton, du vet, yogakonton som bara lägger upp yogabilder eller såna här inredningskonton som bara lägger upp inredningsbilder och sånt följer man ju också, men personer man följer, man kan ju inte komma och säga så här, jag vill ha det här och det här och det här. Det funkar ju inte
som
riktigt
en beställning.
Så.
Vet du när jag har trögas att få nya följare eller då, och jag tror att det handlar om att jag tappar följare, även om det kanske tillkommer nya följare så tappar jag följare i nästan samma utsträckning. Vet du vilka perioder det är som är tuffast för mig i rekryteringen av Instagram-följare?
Nej, säg.
Det är när jag är ute och reser.
Jaha.
Folk gillar inte när det blir för mycket resa, när det är för mycket sol, värme, fruktdrinkar, stränder.
Men jag har ju sagt det till dig, man kräks ju på dig ibland. För du har det för bra. Man bara, nej.
Det är den svenska avundsjukan. Och jag vet, det här är ganska så intressant. Jag vet, jag hörde om några kändisar där de har fått hjälp av såna här rådgivare. Alltså människor som tar betalt för att hjälpa kändisar bygga upp deras sociala mediekonton. Där de har fått säga så här att du får inte lägga upp en bild på att du på måndag 11:30 står i mjukisbyxor eller pyjamas fortfarande. För att de andra människorna som är på jobbet då, de kommer inte gilla det. Alltså att du måste ge sken av att du också är ute och jobbar som alla andra och att du har en vardag. Man vill liksom inte följa människor som bara går runt och lökar hela dagarna. Det sticker i ögonen på svenskar. Det är ganska intressant.
Ja, men då undrar jag lite grann över de här modebloggar eller slash lifestyle Instagram-människorna. Ta typ vad de nu heter, Kinsa som jag känner, hon är jättegullig, men Janni Deler och allt vad de här de heter. Reser ju bara. De lägger ju bara ut så här bilder från lyxiga resorts där de är i bikinis i sina asperfekta kroppar. Där är det ju verkligen så här ingen vardag. Men hur kan det gå hem? Hur kan det gå hem?
Jag tror att det handlar om att det är en yngre målgrupp. Och att den yngre målgruppen på riktigt tror att det här är en livsstil som de skulle kunna ha om 5 år. Men om du är typ en sån nattarbetande sjuksköterska som bor utanför Västerås och sliter med att få ihop liksom en månadslön som du kan leva på. Mm. Då är det ganska så stickande ögonen om de här kändisarna som bor i Stockholm som har de här liksom liven där de bara kan gå runt och löka och gå och hänga på restauranger på kvällarna och sen så myser de runt i sina walk-in-closets med mjukisbyxor på dagarna. Jag tror att det blir för det sticker i ögonen. Därför också många av de här kändiskontorna, jag tycker i alla fall att de generellt sett har ganska dåligt klimat i kommentarsfältet. Att det handlar mycket om att inte pika kanske på kändisar, men att pika på varandra. Det är mycket sådär hackkycklingar i kommentarsfältet. Jag tror att det liksom, det osar lite grann.
Mm. Ja, det är ohärligt det där, tycker jag. När det ska pysa ut, som du pratar om, den där gröna spyan åt alla håll.
Ja, nej, jag är ju lite allergisk mot det. Och då avföljer jag, och sen så ibland så kan jag faktiskt på riktigt ta människor i örat när jag tycker att nej, nu beter du inte schysst. Det hade du aldrig vågat säga till människan i verkligheten. Så du får nog antingen ta bort din kommentar eller så får du be om ursäkt.
Man blir ju väldigt glad ändå när man har extremt lojala följare. Har du tänkt på det? Att om man får något så här konstigt trollpåhopp någon elak människa som spyr ur sig någonting, så är det ju jättemånga som alltid kommer till ens försvar. Det tycker jag är lite härligt.
Ja, och det är det som jag tror är det autentiska. Alltså att om man tänker som du och jag som har väldigt många olika typer av forum. Du har jobbat med tv, vi har podden, du har din Instagram och Twitter. Och jag finns ju på riktigt att kunna träffa för träning. Finns också som på alla de här olika plattformarna. Och att känslan av att det här är en människa som man vill väl. Om man tänker sig att man följer Kardashian.
Mm.
Jag tror inte att man som följare har samma känsla av att man vill personen väl. Att det är väldigt många som följer för att det är lite så här trafikolyckeeffekten. Att man vill se olyckan på nära håll. Men jag tror att i ditt och mitt fall, då handlar det nog tvärtom. Att man tycker att det är en nice känsla. Man tycker att det här är ett skönt sammanhang. Jag gillar de som alltså, gillar dig och mig. Men så tror jag att man gillar de andra som också följer. Att vi är ett, liksom som ett community.
Mm.
Det tror jag. Jag tror därför det är så positiv känsla att det är lojala följare. Jag älskar ju det. Det är det som mina internetkompisar.
Nu tänkte jag byta lite grann ämne, för att jag vet att du har en lång resa framför dig. Jag undrar, har du resfeber?
Det pirrar i min mage, kan jag säga. Jag måste gå på toaletten ganska så ofta. Jag hoppas att jag inte behöver bryta podden. För att det är både att jag måste springa på toaletten, nervositetsmage, långa listor och så här, återupprepa vad jag ska ha med mig. Jag ska ändå åka till typ världens mest konsumtionstäta land. Alltså åka till Kina. Det är inte så att jag inte kan köpa det jag saknar eller glömmer där. Men ändå så är det så att jag måste liksom dubbelkolla antalet trosor 3 gånger.
Men jag vet, för man blir väldigt stressad när man ska åka iväg och springa lopp. Det är viktigt för en att man ändå har med sig sina egna grejer på något sätt. Jag skulle bli skitstressad om jag skulle åka någonstans och springa och så upptäcka så här, jag har glömt sport-BH:n som jag skulle springa i, den som jag har planerat att springa i. Jag skulle bli superstressad. Jag måste köpa en ny sport-BH. Tänk om den skaver och tänk om den inte känns så, du vet.
Jag springer inte ens i nya strumpor. Jag har ju strumpor som är flera år gamla för att jag vet att de sitter så bra. Det finns ingenting som kan ge skavsår. Så konservativ är jag.
Och det är samma med, som jag brukar alltid ha med mig dextrosol när jag springer.
Mm.
Och det måste jag ta med mig hemifrån. Jag kan inte köpa något som liknar det eller någonting som finns i något annat land. Utan nej, det ska vara vanlig dextrosol. Som jag vet hur den smakar, jag vet vad den får för effekt och sådär.
Ja, jag har ju med mig sportdryck från andra sidan jorden som jag ska ha med mig på loppet. Så för att jag tänker inte testa sportdryck som, i alla fall inte första 2/3 av loppet. En sportdryck som jag inte har provat innan. Sista 3/3, då ska jag kunna dricka sportdryck som inte är beprövad. Men för då gör ingenting om man får ont i magen eller så, för att det är så nära målgången. Men första 2/3 av loppet, då måste det vara sportdryck som jag är van vid. Jag äter ju lite, kan jag äta lite godis som idag, det här loppet som jag ska springa, det kommer ta ganska många timmar. Skulle jag bara springa ett vanligt maraton på asfalt, då äter jag inte godis. Men nu kanske vi är igång mellan 6 och 8 timmar. Då äter jag lite godis. Så då är till och med mig godis från Sverige.
Ett tips, om du är trött där på slutet, då rekommenderar jag Coca-Cola.
Ja, det var faktiskt ett. När jag sprang Bydalens fjällmaraton, då var vi uppe på den allra sista toppen. Då kom jag upp som en liten sån här vindskyddsstuga. Och så är det ett litet bord där och du vet, är så trött. Och så finns det chokladbollar och Coca-Cola där ute mitt i vildmarken. Och det var så fantastiskt gott. Jag kommer aldrig hela mitt liv äta chokladbollar som smakar så gott. Och den här vanlig sockerkola. Jag dricker ju aldrig sockerkola annars. Men jag kan säga att det var så gott. Jag skulle nästan så här skölja munnen. Jag såg så all karies som bara angrep tänderna. Men det var det som gjorde att jag klarade de sista 2 timmarna på det loppet.
Men, men faktiskt, för sockerkola, det dricker inte jag heller. Men jag drack det i slutet av loppet när jag sprang maraton i Auckland. Och då började jag känna mig ganska trött, så jag säckade ihop. Dricker lite cola, fick raketbränsle, ja, i rumpan.
Men jag tänkte exakt samma ord, jag tänkte raketbränsle. Det händer någonting med socker och koffein tillsammans.
Ja, men det var bara som att shit på fritt, sen spurtade jag 3 kilometer in i mål. Jag bara till min kompis här, vi ökar.
Så kan inte du sova på hela natten?
Ja, men typ. Men den gjorde verkligen susen. Det är ett bra tips till någon. Men däremot, när jag skulle springa i Buenos Aires så tänkte jag vara lite smart så här. För de kanske inte hade cola längs vägen. Så jag tänkte ta cola i en av de här flaskorna jag har runt i mitt bälte, liksom runt midjan. Jag har 4 små flaskor där.
Mm.
Och så sparar jag den till sista milen så kan jag dricka lite grann. Men vad tror du händer när man har cola i en sån där liten flaska och man springer och det skumpar hela tiden? Det är som att skaka colaburken.
Jag ser ju någon sorts form av kolsyraexplosion.
Ja, så det började liksom spruta cola på mig. Det var ju inte så speciellt smart.
Hela ländryggen och så ner mellan benen så rinner det brun vätska.
Ja, ah, det var inte lyckat i alla fall. Jag fick kasta ut den där kolan tyvärr, men tanken var god.
Men jag har faktiskt håller på att testa. Jag har fått små, vad ska man kalla det för? Fruktsmoothies. Du vet sån här som man är från som barn. Man är till sina små barn med sån här skruvkork.
Jag vet vad, mina ungar älskade de där när de var små. Det var ju min bästa muta till ungarna ibland. Du vet när de var lite gnälliga och man var tvungen att göra en massa ärenden och sådär. Då bara, här har ni en sån här liten frukt, vad ska man kalla det?
Ja, som en smoothie, en påse med smoothie. Och min femåring, min lilla Baxter, han äter fortfarande dem och tycker att det är supergott. Vilket är väldigt smidigt för mig som förälder. Men jag har faktiskt fått av Semper tre sorters olika smoothies och sen har jag fått bars som jag ska testa, för det är sånt som man inte behöver ha i kylskåpet. Det är precis som på barnmatshyllan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behöver piffa till det lite. Med bland annat, på min lista står det, nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågt pris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks, för jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan. Mm-hmm.
Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack, Rusta.
Fast det är för vuxna.
För exempel, då tänker man ju direkt att det här riktar sig till barn.
Ja, och det tror jag liksom. Jag skulle kunna tänka mig att om det någonting är framgång för barn, att man kan tänka sig, okay, hur skulle man kunna göra så att det funkar för vuxna också. Men de här fruktsmoothiesarna, det finns olika smaker. Och jag och mina kollegor, vi tog fram nu här i veckan och skulle testa dels, ja, men typ som vanligt mellanmål. Och då var det min kollega Lena, hon tog på gröten. Istället för att ha typ sylt eller färska bär.
Ah, som mos nästan. Lite så här fruktmos.
Ja, och det tyckte hon var jättegott. Jag kommer ha med mig på flygplanet. För att jag äter inte flygplansmat. Det är någon form av... Jag ska inte säga att det är att jag vägrar. Men jag tycker sällan att flygplansmat är god. Så jag äter alltid på flygplatsen innan jag bordar. Men jag måste ha mellanmål på flyget. För annars kommer jag bli åksjuk. Så då har jag med mig smoothies. Och så har jag med mig så här små bars. Det är inte så många kalorier i de här. Men jag tror att alltså, typ motsvarande ett ägg ungefär. Strax under 100 kalorier. Någonstans mellan 70 och 100 kalorier. Och om de funkar bra. Då skulle jag kunna tänka mig att ha det. Kanske inte under loppet, men direkt efteråt när jag har sprungit. Därför att jag kan bli ganska så sliten och så här lång återhämtningstid när jag har gjort sådana här stora maximala prestationer. Och det kan vara inte bara på tävling utan även på träning. Men då försöker jag hitta något sätt att inte bli så här få frossa eller känna mig dålig efteråt. Det kan ju ta alltså 6-7 timmar för mig ibland efter ett ordentligt träningspass. Oavsett om det är styrketräning eller konditionsträning. Så det ska jag prova.
Vi ska säga det också att anledningen till att du får möjlighet att prova det här nu är att vi har ju ett samarbete med Semper i det här avsnittet av träningspodden.
Ja, och jag gillar ju när man inte behöver ha grejer i kylskåp. Så när Semper skickar de här barsen och smoothiesarna som man kan då ha i väskan, det är ju supersmidigt. Och de finns på den glutenfria hyllan, därför att de här är glutenfria. Det spelar ju inte så stor roll för mig, för jag är inte känslig för gluten. Men de är laktosfria och sen så funkar de för veganer. Så de finns i glutenfria hyllan. Så jag ska testa, så får vi se om hur de funkar. Jag har ganska så höga förväntningar i alla fall på mellanmålssynken.
Ja, vad spännande. Det vill vi gärna höra om. Efteråt såklart. Men vilken dag är det du ska springa loppet nu då?
Jag ska springa på lördag samtidigt som Göteborgsvarvet. Så när det här avsnittet kommer ut, då är det 3 dagar efter att jag har sprungit. Så jag kommer hem samma dag som träningspodden släpps.
Det är ju väldigt många av våra lyssnare som ska springa lopp just nu. Och jag vet att det är många som ska springa just Göteborgsvarvet, för att vi har fått en del mejl om det. Och många har ju då följt program från våran bok Stora löparboken för kvinnor, vilket är jättekul. Men det som de flesta undrar, det är liksom, hur ska man lägga upp sista veckan inför loppet? Det verkar vara något som många är väldigt så här brydda över. Ska man springa, ska man inte springa? Vad ska man liksom göra? Ska man springa dagen innan eller ska man springa 2 dagar innan? Ska man inte springa alls? Hur tänker du kring det?
Ja, det här är oavsett om det är en halvmara eller kanske vårruset eller alltså oavsett vilket lopp man ska springa, så har jag en tumregel. Och det här bygger då på att man har följt ett program för det första, det kan vi ju säga. Det, ja. Alltså att har man inte förberett sig, då kommer det inte spela någon så stor roll hur man tränar sista veckorna. För att
exakt.
Då får man nog jobba med det man har. Men när det är så att man har följt ett program, då brukar jag säga att 2 veckor innan loppet, då halverar man sin normala träningsmängd. Man kanske fortfarande springer 3 gånger, men man springer mycket kortare pass. Och sen sista veckan innan ett lopp, för de flesta lopp går ju på helgen, då brukar jag säga att man ska halvera igen. Så att dels korta passen, men då tycker jag också att man kanske springer kanske bara 2 gånger eller 1 gång den sista veckan. Jag tror att ett vanligt misstag är att många vill liksom träningsspurta sig in i mål, men inte ens jag som har så här paniktränat inför kinesiska muren maraton tränar hårt sista 2 veckorna, utan då sitter man bara i princip på rumpan och väntar in formen, och så har man tillit till att träningsplanen har gjort sitt, att man har fått de resultat som man förtjänar för att man har sprungit sina intervaller och sina långpass. Men så att man kan liksom inte, man tycker inte man ska träna sig fram till startlinjen, utan tvärtom, man ska vila sig.
Vad kommer du att göra nu då när du kommer fram till Kina innan loppet?
Jag kommer att springa en morgonjogg, och då kommer jag ha med mig sportdryck i vätskebälte, samma sportdryck som jag har tränat på några pass tidigare, och sen så som jag också kommer ha på loppet. Så jag vill testa sportdrycken en gång till. Och sen vill jag testa hur det känns att springa med hög luftfuktighet. Det är ungefär 27-28 grader i Peking, alltså i city, vilket ju är jättevarmt om man tänker att det är jättemycket asfalt. Där vi ska springa loppet, då är det liksom ute i djungeln bland ganska mycket tempel och vad ska man säga, det är mycket grönt, och sen är det den här stora muren som går igenom, och det blir en helt annan typ av värme. Alltså 27 grader i Stockholm versus 27 grader i där. Det slår annorlunda. Så att jag ska försöka så snabbt som möjligt akklimatisera mig, komma in i rätt tidszon och testa allting. Jag kommer nog till och med testa sport-BH:n. jag kommer springa i rätt skor. Jag ska se om jag kan, alltså, även såna här saker att kunna ha mobiltelefonen i vätskebältet, allt sånt vill jag testa. Till och med vilka solglasögon jag ska springa i. Så att jag liksom finslipar de praktiska detaljerna sista passet. Så jag kommer springa en gång i Kina innan loppet.
Jag vet inte hur du brukar göra under dina lopp, men det där är ju ett väldigt långt lopp. För jag vet, när jag har sprungit maraton och har min mobil, jag sätter alltid på den på Runmeter, det är som Runkeeper typ.
Ja.
För att själv ha lite grann koll på hur långt jag har sprungit, vad jag håller för tempo och så.
Mm.
Och så gjorde jag det senast jag sprang, och sen så, då sprang jag själv, så efter kanske så här 2,5 mil kände jag, nu måste jag lyssna på musik, för jag håller på att bli galen här. Mm. Nu springer jag bara och tänker på hur jobbigt det är, så jag måste sätta på någonting.
Men tankarna blir för jobbiga att bära.
Ja, men precis. Mm. Men då var ju mitt batteri slut innan jag kom in i mål.
Ja.
Hur ska du göra för att få ditt batteri att hålla? Det är ju sån en konstig fråga, men det är ändå sånt man ska tänka på lite grann.
Ja, och jag litar inte på Runkeeper eller de här tidtagningsapparna när det gäller telefonen. Så att jag tror faktiskt att jag kommer använda en GPS-klocka som jag har sprungit med tidigare. Under själva loppet så finns det 1 kilometers markeringar hela vägen.
Mm.
Och det är ganska så bra, därför att det finns både 5, 10 och 21 kilometer också längs med banan. Och de springer lite olika sträckningar. Så det kan vara ganska skönt att man har sina egna kilometers markeringar. Och sen så startar klockan när jag själv passerar startlinjen. Inte... För det finns ju det här som alltså brutto- och nettotid. Mm. Alltså från att när startsignalen går och exakt, sen så till att jag passerar. Så att jag kommer nog ha min egen GPS och min egen tid. Och sen så får jag också titta då på deras, jämföra min GPS med bansträckningens kilometerskyltar. Men jag vill nog faktiskt filma under loppet.
Ja.
Så det jag kommer göra är att jag har ingen musik med, men vi springer ju faktiskt tillsammans. Vi är ju 4 stycken tjejer som ska springa ihop. Så jag räknar med att inte behöva ha musik för att bära mina tankar, utan då lägger jag hellre över tankarna på någonting annat som har med den sociala gruppen att göra. Och det är ju för att vi har satt själva prestationen i att prestera en bra tid åt sidan, och istället gör vi det här som en jättekul grej att ha ihop, vi 4 tjejer. Så att jag hoppas att batteriet ska räcka för att kunna filma och göra YouTube-klipp av det. Jag har ju lagt upp i princip hela New York Marathon filmade jag som sträckvis. Och det är så himla roligt att kunna kolla på efteråt. Så att jag hoppas att batteriet håller för det. Jag träffade... Eller så här, det var inte jag som träffade, nu höll det bli på sån här Lassie-grej när man hittar på. En PT-kund till mig, hennes kollega har sprungit det här loppet som jag ska springa, och det heter då Kinesiska muren maraton. Hennes personliga rekord på en asfaltsmara, alltså en vanlig citymara, det är 3:38. Alltså då är man väldigt duktig löpare.
Jättebra.
Men man är inte elit, men man placerar sig jättebra på lopp i Sverige. Och hon sprang förra året det här loppet som jag ska springa och kom på medaljplats. Hon kom typ 2 eller 3, och hon sprang då på 4:30.
Så det är ju det låter jättebra för att vara det här, alltså, Kinesiska muren.
Alltså helt fantastiskt. Så 50 minuter långsammare tog det, eller gick det för henne att springa på Kinesiska muren jämfört med att springa asfalt. Jag kan inte lägga på 50 minuter på min vanliga maratid. Alltså säga då att jag springer runt 5 timmar. Utan ja, någonstans mellan 6 och 8 timmar, beroende på hur gruppens liksom totala form är och värmen. Och det är ganska så intressant, för det här brukar jag, när jag föreläser så brukar jag prata om det här, att skillnaden på prestationen för vasaloppsåkare som kör på 5 timmar gentemot att köra på 12 timmar. Vätternrundan, de som cyklar på 7 timmar eller 8 timmar jämfört med att cykla i 18 timmar.
Mm.
Egentligen så är det ju en större prestation ju längre tid du behöver hålla på.
Ja, jag fattar vad du menar lite grann. Mm.
Alltså för att kroppen vet ju inte hur långt du har sprungit eller hur långt du har skidat. Den vet ju hur länge du har varit igång. Så jag kan ju bli mer imponerad av de motionärer som måste vara igång jättelänge jämfört med eliten som går i mål bara på några timmar.
Mm.
Så det är väl lite så att jag försöker liksom höja min egen prestation här nu, att tänka att jag kommer vara igång i jättemånga timmar, och det är ju faktiskt nästan jobbigare. Så var det på New York Marathon, att springa maraton på 4,5 timme var på ett sätt jobbigare än att springa på 4 timmar, just för att jag tvungen att vara igång en halvtimme längre.
Men kommer ni att hålla ihop oavsett vad?
Inte om någon behöver bryta. Om en behöver bryta, då bryter inte de andra, utan då fortsätter de. Det här är som är skönt med den här gruppen, det är att vi är väldigt ärliga mot varandra. Och vi skulle ju aldrig, vad ska man säga, det är klart att vi biter ihop för varandras skull. Men vi lägger inte någon värdering i huruvida någon vill sticka. Och känner då får man göra det. Då är det inte så att vi blir sura då eller någonting. Vi är väldigt fyra ganska så raka brudar. Så det känns ganska så skönt. Men jag vet att för min del så är det viktigast att få göra det här tillsammans med mina kompisar. Det är det stora värdet i loppet. Jag är inte där för att springa snabbt. Jag är inte där för att ha maximalt med mjölksyra. Det kommer jag säkert ha ändå. Men det är inte det som är fokus. Och det tror jag är viktigt när man ska göra ett lopp. Att man funderar över vad är det allra viktigaste för mig här. Att springa snabbt, ha roligt eller att känna mig duktig. För det är faktiskt tre olika saker.
Mm, precis. Vet du vad jag har gjort?
Nej, berätta.
Jag har faktiskt anmält mig till ett maraton igen.
Va?
Ja.
Vad spännande.
Ja, nu har jag anmält mig till Kassel maraton i Tyskland den 18 september.
Men Kassel, är det inte där som din kille bor?
Jo, han bor i Kassel. Så då tänkte jag så här, det är perfekt. Då kan jag åka och hälsa på honom. Så kan jag passa på att springa en liten mara också.
Så kryp avstånd hem från mållinjen.
Ja, han bor faktiskt ganska nära mål. Jag tror att han bor på sträckan, då har man sprungit 3,6 tror jag. Så då är det inte så långt kvar till mål. Så han har lovat att han ska stå där och heja när jag kommer förbi.
Men då, det blir det här då ditt Europalopp? För du har vilka världsdelar är du klar med?
Jag är ju klar med Sydamerika, jag sprang till Buenos Aires. Nordamerika, sprang på Hawaii. Oceanien, sprang i Auckland. Så att Europa har ju fortfarande kvar. Och då tänkte jag, perfekt, då tar jag Kassel. Det känns ändå som ett lite udda maraton. Men det är ett ganska stort maraton faktiskt. Ett av Tysklands största. Så det ska bli jättekul. Men det som är lite spännande här också. När du säger så här, mitt mål är att göra det här tillsammans. Och vi ska ha det som en kul grej och sådär. Mitt mål nu, för när jag sprang mitt senaste maraton. Då tänkte jag, nästa gång ska jag under 4 timmar. Det ska vara mitt mål. Det var liksom det som sporrade mig. Men sen har det hänt en massa grejer. Jag har varit utmattad, gått in i väggen, inte kunnat träna. Får liksom idag kämpa för att springa en mil. Och då så är snarare mitt mål att känna så här. Jag kunde komma tillbaka. Förstår du? Jag klarade av att komma tillbaka efter att jag var nere på botten. Det kommer att vara mitt mål. Om jag klarar det här loppet, vilket jag hoppas.
Som en revanschkänsla?
Ja, men lite grann. För mig själv. En revanschkänsla för mig själv. För att jag har ju tvivlat många gånger på när jag har tänkt så här, nej, jag har ingen lust till att springa längre. Jag har ingen lust att träna. Jag har inte lust att göra någonting. För det blir lätt så när man är väldigt trött i hjärnan och i kroppen.
Att man ger upp känslan?
Ja, men när man springer så känns det som det här är bara... Det är inte kul. Det är bara något jag gör för att jag måste. Varenda steg känns tungt. Allt känns tråkigt. Blä. Så att för mig kommer det vara en revansch. Och på något sätt klara av. Och komma tillbaka till någonstans där jag var innan jag kom ner på botten. Förstår du vad jag menar? Nu har jag klättrat upp till ytan igen.
Det kanske blir ditt mest emotionella lopp i så fall.
Ja, det är inte alls omöjligt faktiskt. För att jag har också en lång väg att gå. Nu har jag ju väldigt många månader på mig att träna. Men jag är ju inte i närheten av att vara i någon maratonform. Jag skulle inte klara av att springa ett maraton idag till exempel.
Nej. Men jag tror att det är ganska nyttigt att reflektera över vad är det egentligen som jag värdesätter i den här prestationen. För att det har inte bara kopplat till lopp. Även när det gäller att etablera en styrketräningsvana eller att börja träna yoga eller gå på aerobics eller gruppträning. Att det är så många som är inbanade i det här att tänka fysiska resultat. Mm. Plattare mage, fastare lår och rumpa, gå ner 5 kilo och så vidare. Men det spelar faktiskt ingen som helst roll om inte hjärnan och känslorna är med. Jag tycker att det är mycket mer spännande att fundera över attityd och beteende och liksom det emotionella än att stå med måttband och mäta låret. För det som är runt låret, det spelar ingen som helst roll om man inte tycker om sig själv eller tycker att man är på banan, som du säger.
Nej, men precis. Och också, som jag märker att du också har gjort nu inför Kina, att man själv analyserar vad är det jag vill uppnå med det här? Vad kan jag förvänta mig att uppnå med det här? Så att man inte blir så himla besviken. För om jag satt upp som mål för mig själv nu så här, ah, jag ska springa det här maratonet och jag ska göra personbästa, jag ska under 4 timmar och bla bla bla. Då vet ju jag nästan med säkerhet att jag kommer att bli besviken. För att jag är inte där. Och som jag tränar just nu så kommer jag säkert inte att komma dit heller. Men då får man ju någonstans analysera så här, varför är det här viktigt för mig? Vad ska jag sätta som mitt mål? Och jag tror att det här citatet från Karin Boye.
Ja, nu pratar du med en träningstjej, så då kan man inga sådana citat.
Ja, men du vet att det är inte målet som är...
Att det är resan dit som räknas.
Ja, men precis.
Aha,
det är resan
ju
till målet.
Ja, men det är precis som att man tänker sig att ja, men mitt stora mål det är den 17 september klockan 12. Och att allting hänger på att det ska avgöras just den minuten eller den timmen. När jag ska springa mitt lopp eller vad det nu kan vara. Men egentligen så handlar det om att varje dag göra bra grejer där jag utvecklas eller där jag känner mig nöjd med mig själv och min egen insats. Det är ju mycket mer intressant. Alltså att resan är själva målet och att inte målet är målet.
Ja, men visst var hon klok den där Karin Boye?
Ja, och det är ganska så intressant för att det är väldigt många som har en liten form av stress och hets nu inför någon form av bikinisäsong. Och det är typ det värsta jag vet, det här man pratar om beach 2016. Jag är ju liksom allergisk mot det ordet och PTs som säljer paket på att man ska komma i sommarform. Det är inte min grej alltså. Men för jag tänker säga att det är ju ett problem om man till exempel har en sån här stenhård 3 månaders satsning. Att man ska gå morgonpromenader, man ska räkna kalorier, man kan till och med väga sin mat. Och det är någonting som jag är ganska så starkt emot när vi pratar om vanliga motionärer eller vanliga människor. Att man liksom måste anstränga sig så extremt hårt för att en viss dag eller en viss vecka i sommar tycka att man är liksom tillräckligt fin för att stå i badkläder eller att ha, vad ska man säga, bar hud. Men jag vet att, eller min erfarenhet ska vi säga, det är att om du måste anstränga dig så extremt hårt för att komma i form, alltså du blir inte lyckligare människa för att du kan stå och ha en bikini på dig. Alltså det man är missnöjd med hos sig själv när man väger några kilo mer, man kommer inte bli mer nöjd för att man är lite smalare. Alltså man tycker inte om sig själv mer bara för att man väger 5 kilo mindre. Alltså det påverkar inte liv att göra de här quick fix inför sommaren. Och det räcker med 3-4 veckor när man släpper taget då och börjar äta som man gjorde innan. Eller att man slutar träna sådär hårt. Kroppen kommer anpassa sig tillbaka till den gamla formen. Så att, alltså det är, oavsett om vi pratar om prestationsinriktad träning eller de här att komma i form inför någon form av sommar beach, alltså det funkar inte med att gå all in.
Jag fattar vad du menar, och det cirkulerar ju det här citatet på internet just nu, att hur man ska göra för att ha en bikinikropp. Man har en kropp, man tar på sig en bikini, man går till stranden liksom. Då har man sin bikinikropp.
Ja, och det kan låta så enkelt och billigt knep för att få likes eller så. Men alltså, jag kan säga så här, att vara nöjd och tillfreds med sig själv, det handlar faktiskt inte om hur mycket man väger. Det kan vi aldrig komma ifrån.
Absolut inte, men det är ju någonting med, om man ska vara helt ärlig, när man så här hela vintern kanske inte har funderat så mycket på det där, och så kommer då, det blir lite varmare, sommaren kommer, man tar fram sin gamla bikini och upptäcker så här, hoppsan sa jag. Den måste ha krympt på något märkligt sätt i lådan här. Så tänker man ju tyvärr inte, utan man får ju, ibland kan det vara som ett uppvaknande när man bara, shit, jaha, det här var ju inte så kul. Och då kan man ju få dåligt självförtroende av bara den grejen. Att man känner så här, den här bikinin hade jag ju förra sommaren, nu passar inte den. Då måste det ju ha hänt någonting här som inte är riktigt bra. Och jag ska inte ljuga om jag säger att jag är inte bekväm med det. Det är jag absolut inte. Hur mycket man än säger så här, hur man har en bikinikropp. Ha en kropp, ta på dig din bikini. Nej, jag är inte alls bekväm med om jag känner så här, okej, den här bikinin hade jag förra sommaren, nu väger jag 5-6 kilo för mycket för att den ska passa på min kropp. Det känns inte bra, det gör det faktiskt inte.
Nej, fast tänk då den personen som har följt ett ganska så tufft och väldigt så inspirerande styrketräningsprogram under vintern. Man har kört mycket knäböj och mycket utfall och för att man har liksom förstått eller man har liksom anammat den här träningstrenden att man ska ha en bullig rumpa och kurviga lår. Och så tror man att man fortfarande ska kunna ha sin gamla bikini.
Ja, nej.
Alltså, man kan ju inte träna i ena änden för att få bulligare, fastare rumpa. Och i andra änden ville ha kvar sin lilla teeny-weeny bikini.
Absolut inte. Jag håller verkligen med dig där. Det är ju sant, såklart. Men jag kan ju förstå var den här osäkerheten kommer ifrån. Dock så kan jag ju tänka så här att det kanske är något man ska tänka på i sånt fall hela året. Så att man inte måste göra den här drastiska förändringen för att slippa stå i vassen. Att man bara helt plötsligt ska börja köra någon slags panikbantning och någon slags panikträning. Så här, verkligen den här beach 2016 paniken. Det är ju inte så härligt. Men däremot om man känner så här, jag är inte riktigt bekväm med att inte komma i min gamla bikini eller vad det nu kan vara, då kanske man ska tänka på det hela året och inte bara när det är dags för bikinisäsongen.
Ja, för det är ganska taskigt mot sig själv. Och jag kan faktiskt erkänna en sak, och det här är, det tror jag, apropå vi pratade om tidigare med Instagram och så, att man följer och tittar på bilder och så där, att man liksom inte ser förändring över tid. Jag har varit tvungen att byta ut alla mina bikinis i år. Jag kan inte ha mina extra small bikinis. Jag har gått upp på small för min rumpa.
Ja, men du så har ju också har kört så här tysk kulstöteträning.
Jo, men alltså, och det tror jag folk inte förstår. Jag tror att folk tror att jag är likadan hela tiden jämt. Men jag har gått upp en storlek i mina bikinis. Och jag skulle aldrig försöka banta ner mig för att komma i mina extra små bikinis. För jag mådde inte bra när jag hade extra små bikinis. Jag har hellre en liten fylligare rumpa och fyller ut en små. Jag är fortfarande jätteliten. Folk blir förvånade när de träffar mig att jag är så kort. Men jag kan säga att jag jobbar hellre med en små bikini än hetsar mig ner i en extra små.
Ja, absolut. Och förstå mig rätt här nu. Jag tycker inte att någon ska hetsa och liksom banta sig ner i någon slags bikiniform. Man ska ju kunna gå i bikini oavsett. Men jag kan förstå känslan i att man inte känner sig bekväm. Det kan jag liksom relatera till någonstans. Mm.
Och då kan vi säga, då kan man ju faktiskt få köpa en ny bikini. Så kanske man kan spara den gamla bikini ett tag. Och så köper man en ny bikini i en rätt storlek. Och sen kan man njuta av den. Och sen kan man efter ett år, har man fortfarande inte kommit ner i bikini mindre, då får man kasta den eller ge bort den.
Ja, så är det. Nu skulle jag vilja prata om en annan grej, Lovisa, som jag tycker är skitspännande. För vi samarbetar den här veckan med något som heter Fitness Collection. Och det här tycker jag, det känns ju som framtiden inom träning.
Ja, alltså det var så intressant när vi fick förfrågan från det här företaget att köra träningspodden tillsammans med Fitness Collection. Då slog mig det här att, nu kanske det här är Stockholms fenomen, jag vet inte, men Stockholm är ju ändå något sätt min verklighet. Men det är att det har blivit mycket vanligare att handplocka sina träningsmöjligheter. Alltså att om jag ska gå på yoga, då gör jag det på ett ställe. Ja. Om jag ska träna styrketräning, då är jag på ett annat ställe. Om jag vill ha bästa tv-apparaterna när jag ska springa mina intervaller på löpan, då är jag på ett tredje ställe. Att man liksom är mycket mer selektiv med sin träning, vart man ska träna någonstans.
Och det är ju kanske lite svårt att vara, för att det är ju väldigt dyrt om man ska ha träningskort på... Om jag ska ha träningskort på ett yogaställe och sen ska jag ha på ett gym där de har de bästa löpbanden och så ska jag ha på ett annat gym där jag tränar med min PT och kör styrketräning. Och sen ska jag ha på ett tredje ställe där jag kör någon slags military training, bla bla bla. Det går ju inte, för plötsligt så har man ju träningskostnader för... Ja, men så här 5-6 tusen i månaden. Och det är ju inte rimligt någonstans. Så då är ju det här Fitness Collection faktiskt ganska coolt. För där kan man ju handplocka vad man vill träna på massa olika ställen.
Exakt. Man köper eller man tecknar som ett medlemskap hos Fitness Collection. Och då kan man välja bland alla deras gym. Alltså alla leverantörer. Det är alltså alla, massa olika typer av gym som har gått in i Fitness Collection och erbjuder sina träningsformer. Så man betalar en fast summa till Fitness Collection. Och då får man utnyttja alla de anslutna gymmen och yogastudios och så vidare. Det är ett supersmart format.
Och sen kan det också vara så att man faktiskt har lust att testa på någonting. Men man är inte säker på om man kommer att gilla det. Som till exempel, jag skulle ju, det här låter ju asfånigt, men jag skulle gärna vilja testa på någon typ av dans. Bara för att jag i hela mitt liv har talat om till mig själv att jag kan inte dansa. Jag har ingen taktkänsla, jag är helt usel. Men jag tycker det ser så jävla roligt ut att dansa. Så jag tänkte att jag kanske ska prova på någon så här vuxen nybörjardans. Men jag skulle ju aldrig köpa ett kort eller typ betala för en hel kurs. För att det är ju möjligt att jag kommer att tycka att det här är ashemskt. Och att det faktiskt var så att jag hade ingen taktkänsla efter första gången. Men då kan man ju, med en sån här grej så kan man ju faktiskt testa olika grejer en gång. Och passar inte så skitsamma.
Exakt, det finns ju ingen, det är ingen bindningstid om man är med i Fitness Collection. Och det kostar 790 kronor per månad. Och då får man prova allting. Och då kan ju liksom bara kosta över 1000 kronor att vara medlem bara på ett ställe. Och nu kan man testa faktiskt Fitness Collection gratis i 2 veckor.
Det är ju, jag tror faktiskt, som jag sa, det här tror jag är någon slags framtid inom träning. Att man ska kunna handplocka mer vad man vill göra. Det är lite grann som... som att linjära tvn håller på att dö ut. Alltså folk sitter ju inte och tittar på tv som de gjorde förut. Då fick man ju anpassa sig efter vad som gick på tv. Nu väljer man ju själv. Nu har man ju Netflix om man vill kolla på grejer som går där. Man har HBO, man har massa olika grejer. Och det här är ju lite samma sak. Man handplockar själv vad man vill träna och när man vill träna.
Ja, och det är som ett Airbnb för träning kan man säga. Så att man kan testa 2 veckor gratis. Då laddar man ner appen och så registrerar man sig så att man anger sina kortuppgifter. Sen kan man prova hur mycket som helst i 2 veckor utan att behöva betala.
Men du Lovisa, nu måste jag faktiskt dra iväg för att vi har ju Let's Dance-final den här veckan. Och när det här poddavsnittet kommer ut då vet vi vem som vann Let's Dance. Men det är rätt mycket att rodda med så att vi ska ha spånmöte nu.
Och jag ska ta hand om mina barn de sista skälvande timmarna innan jag bårar planet till Kina.
Alltså lycka till, jag kommer att följa hur det går och jag ser jättemycket fram emot när vi kan prata igenom ditt lopp nästa gång vi hörs.
Ja men det gör jag, men vi får se om jag kommer kunna prata, jag kommer kanske bara prata kinesiska.
Och så vill jag ju säga till alla andra som springer lopp just nu, lycka till. Fan, jag är imponerad av alla som har tränat målmedvetet, följt program och nu är det liksom dags för deras mål, det är riktigt coolt faktiskt.
Ja, jag säger heja heja och rannsaka dig själv när du står på startlinjen, vad är ditt riktiga mål just den här dagen?
Precis, och så önskar vi en riktigt härlig vecka så hörs vi igen nästa tisdag.
Det gör vi.
Hej då!
Producerat av Perfect Day Media.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.